Hej och välkomna till podcasten Ett gott exempel. Den här podden görs av företaget Generation Waste. Vi hjälper privata och offentliga kök att minska sitt matsvinn. Dels genom våra utbildningar och dels genom vårt digitala mätverktyg. Jag hoppas ni får en god lyssning.
Generation Waste. Rätt tanke, rätt kost och rätt träning. Det är tre deviser som jag ofta tänker på. Och tänker man på det så är det inte så svårt. Vi krånglar oss till det.
Ja.
Alltså rätt tanke, rätt träning, rätt kost. Vi glömmer också att vila. Man pausar gärna lite.
Mm.
Och liksom bara, jag behöver pausa och så på det igen. Så...
Varför glömmer man ändå av det? Jag menar som du berättar här liksom. Du är ändå en fullvuxen kvinna. Och så som ändå har gjort kanske världens resa. Att man inte liksom, vad är det som gör att man driver sig? Alltså det där är ganska intressant att man inte... få med sig de här grejerna som en sån sak som sömn.
Ja, jag tror att
är det envisheten i eller?
Ja, man är mentalt stark liksom, så man inte märker, man kan liksom köra över sina egna liksom, behov på något sätt.
Mm.
Och det har man väl gjort så många gånger liksom, när man har jobbat så många timmar och stått upp. Och
så man lyssnar inte på signalerna. Nej. Utan man bara driver på. Ja.
Det kan göra på att man är, jag är ganska kort, men jag tror att man är lite kort, för man måste allt överbevisa någon. Alltså någon kommer in i ett stort rum och om jag möter någon som är stor och har stor labb så måste jag bara, fan jag måste bara dra det, du vet här.
Men det är skönt att träffa mig då.
Ja, precis.
kan du aldrig uppfatta som lång helt plötsligt?
Ja, men alltså det var ens egen drivkraft.
Mm.
Jag ska visa dem jävlarna, du vet såhär. Alltså det kan vara flera saker. Men den känslan då, att gå upp då och känna att du vinner årets kock 2022, det måste ju vara så jävla gött.
Ja, alltså det var ju helt fantastiskt. Men det var ju mer än jag hade önskat. Det som jag bad ju min man då, det är ändå... Man ska komma ihåg att det inte är en ensam prestation att vinna årets kock. Det är det inte. Men jag tog åt mig av det jag hade gjort fel. Och sen så frågade min man så här, herregud, kan jag få söka ett årets kock igen? Då sa han så här, ja, det här är sista gången. Sen är det färdigtävlat liksom. Så att nu får du faktiskt vinna.
Ja.
För att jag vill inte höra den här frågan. Så då tänkte jag så här, okej, jag i och med att jag hade lagt så otroligt mycket tid gången innan, men jag fick inte presentera mina tallrikar för juryn, inte alla tallrikar i alla fall. Så bestämde jag mig för att jag ska vara bland topp 4, för att hälften av finalisterna plockas ut efter halvtid. Om jag får vara bland de 4 sista och faktiskt presentera och vara nöjd med den här liksom... känslan att få ändå nå, att mina tallrikar når jury. Nu låter det som jag har ganska låga expectations här, men
det var ju liksom... fullt rimligt med den kollapsen som var första gången.
Ja, så det var faktiskt mitt mål, och sen att jag vann var ju då, det överträffade ju alla mina drömmar som jag hade tänkt.
Vad var det ni hade för råvaror då? För ni hade kaninen och musslan och brödet första året, och vad var det här året?
Precis, det här året var det kanapéer. En skulle vara baserad på spannmål, en på rotfrukt och en på grönsak eller frukt.
Okay.
Och det var då 12 gånger 3 kanapéer, så 36 kanapéer. Och sen så var det också lamm, alla Karin Fransson. Så då skulle man egentligen bena ur en lammsadel, farsera den och fylla den med örter. Ratio fick vi välja själva, men hon bestämde egentligen vilka kryddor och råvaror som skulle vara i. Och sen så var det 3 garnityrer som man fick välja själv. Och en sås.
Okay.
Och sen så kom det kummel i och för sig, i sista delen också.
Det kom en kummel också.
Ja, det kom en kummel på två olika sätt.
Det är en god fisk. Men du, på tal om spannmål, nu gör vi en sån här snygg överhopp här. Hidden grains.
Ja, hidden ingrains.
Ja, hidden ingrains, precis. Precis. Den här liksom supergrödan, eller grödan, sädet. Berätta lite grann, för det här tycker jag är... Jag tycker det här är jättekult och väldigt, väldigt roligt. Och att det kommer såna här grejer, att vi behöver fler såna här saker.
Ja, men för första, först och främst så äter vi lite för lite fullkorn idag. Och grönsaker, det vet vi.
Det är väl den bristen vi har mest av, fullkorn. Ja. Alltså, skulle vi äta mer så skulle vi ha världshälsa liksom.
Och vi säger ju vi pratar hela tiden bara om protein egentligen. Men faktum är att vi lider ingen brist av protein här i Sverige. Utan det vi liksom äter för lite av är fibrer. 9 av 10 svenskar äter för lite fibrer. Men sen de senaste rapporterna har ju också varit mycket diskussioner om de här växtbaserade liksom, köttanalogerna, som man ändå får kalla det. Det som ska egentligen ersätta animaliskt protein.
Precis.
Och att man inte kan ta upp näringen. Men det är ju oftast ultraprocessad mat. Ja. Där man egentligen tar ut proteinet och sen så sätter man ihop det.
Mm.
Jag brukar kalla det matmekano.
Mm.
Att man tar en fantastiskt fin råvara, plockar ut någonting och sen sätter ihop det.
Mm.
Och det är kanske inte riktigt min typ av mat som jag brukar äta. Eller som jag förespråkar.
Mm.
Men jag kommer inte med pekpinnar. Man får äta det som man själv tycker liksom passar. Ibland har man ont om tid och så vidare. Det finns olika produkter för olika tillfällen helt enkelt. Yeah. Och om man ska se det sammantaget så handlar det väl om att äta balanserat egentligen. Ja.
Vi har en hel del typ klimatsmarta och vegoutbildningar mellan våra matsvinnsutbildningar och sådär. Och vi brukar alltid prata om mer av flera saker.
Mm.
Det är en bra devis. Då får vi in det här som vi behöver och då blir det också mindre av de här väldigt så ohållbara produkterna.
Precis. Ja, men hidden ingredients i alla fall. Det handlar ju om att vi ska äta bättre kvalitet på råvaror då.
Mm.
För att vi har ju blivit experter på att producera mat i väldigt högt tempo.
Mm.
Med hög avkastning, vilket har gjort att så här, näringstäthet kanske har glömts bort lite och så vidare. Och vi äter ju så här supervitt mjöl och det är liksom raffinerat socker och så vidare. Men det här är ju en kulturgröda. Jag har ju kört den här bulguren till exempel som är på korn, som är klippt korn, där man egentligen blötlägger.
Yeah.
Och sen med värme och tid gör att det ökar bitillgängligheten. Alltså man öppnar upp spannmålet så att kroppen kan ta upp näringen. För det är oftast det som är problemet, att kroppen inte kan ta upp näringen ur diverse spannmål och baljväxter.
Är det som en typ av fermentering då?
Exakt så. Och man kan gå in på Hidden Ingredients och läsa mer. För jag tror faktiskt att de har länkar till om man vill göra det själv. Men det finns ju olika sätt att göra det här. Fermentering är ju ett sätt och sen så grodning är ju också ett annat sätt. Men det här är väldigt spännande. Och jag tror också att så här, skulle man kunna få mjöl där det finns ökad bitillgänglighet. Där man liksom, kroppen kan ta upp mer näring. Och fullkorn eller i form av pasta och alltså pasta, bröd och bulgur, såna här grejer som vi äter hela tiden, skulle vi kunna få det nyttigare så skulle det innebära att vi behöver mindre mat också. Och det här är ju ett fantastiskt sätt.
Men då är det skalat det här kornet överhuvudtaget eller är det helt eller hur är det?
Helt, ja.
Det är helt. Ah, ja, så det är helt och så ligger det och så är det klippt och
men de har ju också mjöl. De har ju olika produkter faktiskt så att man kan gå in och titta vad de har. Jag har ju bara provat bulguret. Så det är väldigt spännande. Jag har ju bara ångat det här. Typ 20 minuter i ångugn. För att det såklart, förhoppningsvis så vill man ju att skolor ska använda det här såklart.
Ja, men precis.
Om man ska prata måltid så måste man väl ändå säga att skolmåltiden är väl det viktigaste måltiden i Sverige.
Ja, gud ja. Ja, men framförallt för att få det här med vidgade matpreferenser. Även hos familjer som inte har matlagar hemma eller och kunskapen så är det ju... Alltså det är världens bästa verktyg, Sveriges bästa verktyg för en folkhälsa liksom som verkligen kan bidra på lång sikt.
Jag tänkte hoppa lite här för du berättade lite grann innan att du skulle åka till Ryssbygymnasiet nere i Småland.
Mm.
Det här med vilt, någonstans är ju det liksom Småland och viltet där. Hur vi kan liksom titta på min vilt också i kombination med det vi pratar om med baljväxter och sånt där. Den tycker jag är väldigt intressant.
Alltså någonstans handlar det väl om att så här, om vi minskar på konsumtionen av animaliskt kött och väljer bättre kvalitet så har vi liksom mer pengar att lägga på det. Liksom.
Mm.
Och där tror jag att det man ska komma ihåg är att någonstans om vi betalar mer idag så kommer det bli billigare för nästa generation. Men ingenting är gratis. Mm. Alltså ingenting är gratis.
Mm.
Antingen vi betalar vi nu eller så får någon annan betala sen.
Mm.
Men jag tror problemet med viltkött är väl att det infrastrukturen för det finns väl inte?
Nej, men precis. Det finns inte vildsvin till exempel så finns det inte tillräckligt med styckningscentraler. Eller om man säger, man har ju försökt med såna här portabla som man skickar runt liksom. Men just idag i dagsläget så vad jag vet från det här vildsvinsprojektet som man har jobbat med inom offentliga måltider så har man ju liksom problemet att man gräver ner sina djur för man vet inte vad man ska göra med dem när man har skjutit dem.
Mm.
Det finns liksom ingen logistik.
Nej.
Jag ska ju inte måla fan på väggen, men om vi nu är i krigsnyheter och vi är i krig och skulle vi äta då?
Mm.
Att man kan se det, om man tar det 10-20, alltså vad skulle vi äta då? Och då blir liksom, när du säger, betalar vi nu eller betalar sen? Jag tror man måste bara hitta liksom nya...
Men där har man just med vildsvinet har man ju utvecklat en del de senaste åren. Ska vi se, nu har jag jobbat med dig i 2 år va? Innan dess så var jag på RISE och då jobbade vi, ja men Jordbruksverket hade ju en satsning med vildsvinsnätverket till exempel, kopplat till offentliga måltider och fick ju ut, så det var ju flera kommuner som körde vildsvins veckor och har liksom kört med vildsvinsfärs och man har hittat lösningar i vissa delar av Sverige. Så att det är ju sådana saker som man behöver få till för att man ska hitta vägarna från jägare till konsument.
Mm.
Och där kockarna i skolorna fick testa och laga på. Liksom, och
det handlar ju lite om att skapa efterfrågan.
Ja, men exakt. Och att man vänjer sig vid att det här var gott och liksom så. Och börjar prata om det.
Jag tror vad vi ville få in egentligen, för du sa årets kock här, så kom det kanin och det var så här, att man får in det liksom i restaurangköken.
Mm.
Att om man ser kanske mer, okej, vi har ett helt djur och det är ju, menyn utgår från det djuret ihop med de här.
Mm. Mm.
Vi måste se menyn kring det som finns nu och som finns istället för bara...
Men om man ska hoppa då från det här vildsvinet, så tänker jag, det som jag tänker på matmässigt och som jag tror att många, alltså så här, vanliga svenskar som inte står i ett restaurangkök eller jobbar med branschen, tänker på när de tänker på dig, det är väl den här 50-50-metoden.
Mm.
Alltså den tycker jag ju, det är ju så himla, det är grymt och det känns väldigt nu. Att ha en sån, från att vi liksom har kört då helvego, kanske vegetarisk alla dagar i veckan med en fisk och en kött i skolan. Och sen har det varit ramaskri ute i mindre kommuner om att barnen inte får äta korv och sådär. Till att man liksom försöker hitta då en balans och göra en 50-50-väg.
Ja, men jag tror, jag har tittat väldigt mycket på beteende och så här, hur ska man liksom... Hellre att många människor tar ett litet steg tillsammans. Mm. Än att det är liksom några hardcore-människor som kör.
Ja. Det blir så mycket vi och dem.
Ja. Och liksom, köttfärs är ju den köttråvara som vi äter mest av i Sverige idag.
Mm.
Det är den som finns i alla hem, i alla skolor, på alla restauranger.
Mm.
Skulle man byta ut 50% av färsen mot baljväxter, svenskodlade helst, men baljväxter överlag, så skulle det minska ditt klimatavtryck betydligt mycket. Mm. Men också så här, i kombination med baljväxter och kött. Det är också att näringsupptaget blir mycket bättre.
Mm.
Du kommer ner liksom i klimatavtryck. Du bidrar till bättre folkhälsa. Ah. Och det blir billigare.
Mer fibrer.
Ja, exakt.
Mm.
Så att jag tror liksom, det här är en bra väg att gå. Du, så, känner du att du inte vill börja på 50-50, så börja på 40-60. Mm. Och sen så kan du liksom öka takten. Mm. Men det här är ett steg som är enkelt att ta. Man tar inte bort någonting. Utan man tillsätter någonting för att göra det nyttigare, klimatsmartare och billigare.
Mm.
Jag tror verkligen på 50-50 och jag tror att det är någonting som alla kan göra för att det är så otroligt enkelt och man känner inte att man har liksom, jag blev av med min köttbit utan jag bidrog till att må lite bättre, äta lite mer grönsaker och du slipper också så här, hemma i familjebordet du slipper truga med de här broccolibuketten och allting för att grönsakerna är redan i färsen.
Ja, men exakt, och jag tänker 50-50 kan ju också, det behöver inte vara baljväxter, det kan ju också vara rotfrukter.
Absolut, jag är som nöt och grönt finns ju den här färsen i
färsen. Men precis, det var den du snackade om
som din dotter kom hem.
Jag är sån, alltså jag är
min... Efter 4 år tjatande.
Exakt, jag tänker på det, den köttfärssåsen som jag uppväxt med, den har liksom en tredjedel morötter, en tredjedel lök och selleri och sen kanske en tredjedel färs då. Sen hade jag min första kärlek, så skulle han bjuda mig på spaghetti köttfärssås. Och jag höll på att dö, jag såg vad han hade i den. Då var det stekt nötfärs. Det hade inte jag uppväxt med. Jag var uppväxt med blandfärs. Och sen så var det ketchup och grädde. That's it.
Ingen lök.
Nej, och då tänkte jag, här. Då tänkte jag,
här håller aldrig.
Här, nej men där har verkligen. Kan man få en sån, den familjeköttfärssåsen. Att liksom bli 30-70 eller 50-50. Då har man ju verkligen lyckats alltså.
Ja, jag tror liksom hela den här hållbarhetsresan som vi måste göra. Jag tror att det handlar lite om att så här, ta några steg tillbaka.
Mm.
Se hur vi åt förr i tiden och hur vi behandlade maten förr i tiden.
Mm.
Men också så här, att vi la en mycket större del av vår inkomst på mat förr i tiden också. Men med dagens teknik och dagens forskning så skulle vi verkligen kunna göra någonting som accelererar den här resan väldigt snabbare.
Mm.
Och jag tror att så här, förr i tiden så, det här är ingenting nytt. Det är inte jag som har kommit på 50-50-principen. Det här är ju någonting som man har gjort sedan urminnes tider för att man ansåg att kött var en lyxprodukt och man behövde dryga ut den.
Mm.
Jag tror att det är så vi måste se det idag också. Kött är en lyxprodukt, vi ska välja bra kvalitativt kött som har fått må bra och växa upp bra. Och sen så äta mer grönsaker.
Mm. Ja, men så är det. Jag tänker på en liten kommun nere i Skåne som... Och jag läste deras tidningsrubriker och då var det sån fruktansvärd liksom, det var någon politiker som har gått ut och tyckte att det här var hemskt, att nu får inte gamlingarna riktiga köttbullar längre, utan nu ska man dryga ut dem med rotfrukter. Och gjorde en jäkla stor grej av det. Jag tänker, men de här gamlingarna, för det första, vad tror du att de har sin kålpudding? Mm. Alltså det här är väl inget, som du säger, det är absolut inget nytt. Och Nej. Det är inte så att det blir, vi har inte den typen av brist, utan det är liksom, det handlar om helt andra saker.
Nej, visst.
Folk kan bli väldigt rädda för förändringar, men jag tror att det här är ett sätt att också bibehålla smaken.
Mm.
Och som du säger, man tar inte bort någonting, man tillsätter istället.
Jag tror inte också att jag läste, jag tror det var Niklas Ekstedt som sa det i någon podd. Han sa så här, man måste, för att få barnen att äta de här sakerna, man måste hålla lite på sträckbänken. Alltså när ungarna är, många gånger så tycker man till om någonting så här, men ta morot eller ta så här.
De ska vara hungriga.
Hålla lite, lite så här, precis, nästan inte att de tappar det, men du vet, då äter de ju.
Ja.
Alltså de äter ju då.
Aptiten är bästa kryddan.
Ja, men alltså vi är så, och barnen får, ja men fan hålla lite på, ibland så är bara så här. Fan, vad äter de? Det är mina unga i alla fall. Men en annan sak, att vara konsekvent. Jag har alltid mycket morötter och grönsaker i min köttförsås. Men min fru gör köttförsås, har inga morötter i.
Nej.
Där måste man vara konsekvent.
Det har du jobbat på.
Och jag blandar ut liksom så här. Och, ja, det är intressant. Ja.
Då blir man fundad om man inte ens lyckas påverka sin partner. Nej. Hur ska man lyckas påverka andra?
Åt helvete. Ja. Det är...
Men jag har en dröm om en plats. Liksom, eller nej, jag ska inte berätta det här. Det kommer säkert, då kommer den dyka upp sen och sen kommer jag in.
Ja, någon annan tar den.
Vi tar den off.
Om du vill berätta den så tar vi den när vi har stängt av.
Ja, vi gör det. Jag tror det.
Jessis
dröm. Din barnmat, så är det ju grym alltså.
Ja, och den har vi ju faktiskt utaktionerat här nu.
Ja, men den grejen är så här. Till exempel som 50-50. Nu har det ändå kommit ganska mycket produkter på 50-50.
Mm.
Och då var de så här. Ja, fan, det är 50-50 överallt. Känner du inte liksom att så här, det är fan din grej? Och så jag säger, okej, nu backar vi två sekunder.
Ja.
För det första så lanserade jag 50-50 som en princip som jag vill att så många som möjligt ska anamma.
Ja.
Så det är också inte min grej, det är ju människor som har gjort det här 100 år liksom.
Mm.
Så det är verkligen inte det handlar om. Och det är samma sak med barnmaten.
Mm.
Det handlar inte om att jag ska tjäna massa pengar. I och för sig så vill jag ju ha pengar till flickebarnsprojektet, det är ju en sak.
Mm.
Men det här handlar liksom inte om mig som person.
Nej.
Det handlar om att vi ska skapa den här förändringen. Jag behöver inte ta åt mig någon ära alls.
Mm.
Jag vill bara så här att folk ska anamma den. Mm. Och kan man anamma den på sin livsstil och så här, konsumera 50% mindre, flyga 50% mindre.
Mm.
Gör det.
Mm.
Jag kommer liksom, jag har inget behov av att så här, jag kan lyfta den här grejen. Och sen så jättefint om jag kan få så mycket liksom tid som möjligt att göra det.
Mm.
Men sen vem som tar den, det spelar mig ingen roll.
Nej.
Det är inte det viktiga det här. Nej. Samma sak med barnmaten.
Mm.
Det är inte det viktiga.
Nej.
Jag vill att folk ska äta krokiga grönsaker. Mm. Så att bonden får betalt för hela sin skörd. Mm. Jag måste också tillägga att jag höll aldrig på att tjafsa om priset.
Mm.
Jag betalade liksom precis lika mycket för mina grönsaker.
Mm.
Som för så riktiga grönsaker.
Mm.
För att min vilja är att man ska liksom hitta den här. Det är som de har gjort med ämnesgurka.
Mm.
Det är ju gallringsgurka.
Ja.
Men folk tror att det är någon specialkrokiga liksom, gurkor.
Mm.
Det är ju någonting som de får betalt för som är liksom en gallringsgurka.
Ja.
Som jag har försökt prata med Sorunda, så kan vi hitta något så här, skulle vi kunna göra ett varumärke, typ unika grönsaker.
Mm.
Och sen sälja krokiga grejer under det varumärket, skulle vi kunna göra någonting tillsammans.
Mm.
Alltså jag har ingen behov, alltså pengar kommer och pengar går, det är skitsamma liksom. Mm. Alltså jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet, mina barn får utbildning i skolan, de får mat där, jag behöver liksom inte så mycket pengar. Det kan i och för sig bara människor med pengar säga. Det förstår jag också. Det handlar om att jag vill att mina barn ska ha en värld att växa upp i som har varit lika fantastisk som den började jag själv växa upp i. Det är liksom inte svårare än så.
Alltså frustration då? Jag har ju haft frustration i 5 år. Men att förändra den här branschen som vi älskar och hatar ibland, kan jag säga. Vilken frustration har du stött på? Hur jobbar du med frustrationen när det bara är så här, det här går aldrig och det här har vi gjort innan och det är ju så här, den känslan.
Nej, men så här, jag tror... Jag känner inte så mycket frustration. Det är klart att jag så här hade önskat att man kunde prioritera klimatet mer. Inte bara i branschen. För det är väl ändå att lägga mycket tyngd på en bransch.
Mm.
Men en fjärdedel av vårt klimatavtryck är faktiskt den maten vi väljer att lägga på våra tallrikar. Och hur den produceras. Mm. Ja, hemma också. Och det är ju någonting som vi själva kan styra över.
Mm.
Liksom, det är väldigt svårt att så här, hur ska vi bli mer hållbara? Det är ganska stort och det är väldigt komplexa frågor liksom, och det finns inte en lösning på det här utan det finns 100. Men om vi vet nu att en fjärdedel är det vi väljer att äta och hur det produceras, då har vi möjlighet att skapa förändring.
Mm.
Men vid det sagt så måste man någonstans utgå från sig själv, tror jag. Så här, jag försöker alltid att bli lite bättre på det jag gör varje dag. Och varje dag är en ny möjlighet. Jag kan liksom inte bli frustrerad, för alla människor har ett eget val. Jag kan försöka inspirera människor att äta mer hållbart och liksom förändra sig. Men liksom, så länge man ser till sig själv, det tror jag att det är det absolut viktigaste. Att se till sig själv, vad kan jag göra? Hur kan jag sprida det som jag liksom tycker är viktigt?
Mm.
Men jag kan inte ödsla energi på de som inte vill bli förändrade.
Mm.
Det viktigaste är liksom att komma med god ton och acceptera att alla människor har olika förhållande till mat, man har olika kulturer, man har olika mycket tid. Kunskapen finns eller så finns den inte. Och för att döma en människa så måste du ha gått i deras skor. Jag kommer aldrig...
1000 mil.
Ja, men det är liksom, jag kan göra det, jag kan bara styra över mig själv och det jag väljer att göra. Sen vad andra människor gör, man önskar ju såklart att de följer med på resan, men jag kan inte bli frustrerad över det. Jag har inte den kraften och inte den energin. Det väljer jag att fokusera på de som faktiskt vill göra förändring.
Den här energin man får av att se saker och ting förändras, den ger mig en otroligt mycket. När man ser att men det var någon som provade. Så då, det ger mig så här, då kan man köra på i 100 år till.
Ja, men det är ju så enkelt att säga så här, varför äter inte vi mer baljväxter? Jag får kanske inte vet hur man hanterar baljväxter, får kanske inte vet hur man gör, får kanske inte har liksom, det finns ju 100 olika saker. Som jag vet, Lena Andersson pratade om det liksom, så här, herregud, vi kan äta havregrynsgröt och vi kan äta baljväxter.
Ja, men exakt.
Men det är ganska elitistiskt att säga en sån sak. Jag förstår vad hon menar.
Ja, precis. Jag tror att hon diskuterar det på en helt annan nivå. Liksom. Men ja,
men det, är så här, ja, det finns det, olika aspekter. Det finns kulturella aspekter. Det är så mycket som, som... Tänk om du kommer hem och är ensamstående och har 3 barn hemma som är hungriga. Liksom. Det är enkelt att ta det här färdiga från frysdisken. Det är också billigt. Och så blir det dålig mat och så vidare. Liksom. Men... det är bättre att komma med en lösning och försöka inspirera folk till att göra någonting. Och därför måste det vara så otroligt lätt att välja rätt. Det ska vara enkelt. Det är det jag menar med den 50-50-principen. Det är väldigt enkelt att göra det. Och ju mer vi pratar om det, desto mer produkter kommer komma på marknaden som är 50-50 förmodligen och så vidare. Liksom.
Precis.
Men frustration känner jag inte så mycket. Inte över de... inte över branschen och vanliga människor kanske, men kanske lite mer uppifrån.
Politiskt då, ja, herregud, ja, verkligen. Det är ju...
får man väl ändå, det kan man ju bli lite...
Ja, det är just det. Jag tänkte säga var att när vi har våra utbildningar som vi har liksom alltid, det är ingen som får börja jobba med oss utan att vi har liksom haft utbildning med dem. Och det är ju vårt bidrag till branschen för att den ska kunna bli mer hållbar. För det ser att det saknas otroligt mycket... ja, men kunskap och man är inte medveten. Men vad jag tänkte säga var att du jobbar vi med de här psykologiska tankebarriärerna som du är inne på här. Att det gäller verkligen att hitta till de här positiva. Alltså att man kan bara utgå från sig själv. Man gör det här och det är bra.
Exakt, jag tror man måste hitta olika vägar liksom.
Ja.
Antingen kan man inspirera eller så kan man ta fram en produkt eller så kan man ta fram smaksättare som passar bra till vegetariskt och så vidare. Det finns många olika sätt att jobba på. Och jag tror att man måste jobba liksom på hela... vad ska man säga? Du måste jobba på konsument, men också dagligvaruhandeln, också politiker och också liksom branschfolk. Men jag tror ju ändå någonstans att så här, vi som är kockar och restauratörer, vi kan skapa trender. Vi kan också se till att liksom, vi kan skapa trender och vi kan förändra normer. Det är jag helt övertygad om. Och någonstans börjar ju trenderna på restauranger och sen så kommer de ut i dagligvaruhandeln efter ett tag. Och sen så kommer de ut på konsumenternas bord. Det är ungefär så det funkar liksom. Så där har ju vi liksom en möjlighet som vi verkligen borde ta.
Ja,
skapa de här. Och jag brukar alltid säga så här. Det viktigaste av allt sen när det gäller kommer till hållbar mat. Det är faktiskt att det är gott. För är det inte gott, då spelar det ingen roll hur hållbart det är.
Nej.
Det är ändå grund liksom. För då kommer du skapa mer matsvinn. Och det är inte heller det vi vill.
Nej, jag tänker på det, de här som vi pratade om av våra liksom klimatavtryck, att 25% kommer från maten som vi producerar. Och nu kom det ju ut nya rön för bara några veckor sedan, artiklar om att det är inte längre, det är 10% har ju legat på matsvinnet innan, men nu visar det sig att det är liksom snarare hälften av de här 25% som kommer från matsvinnet. Och det är ju verkligen Alltså det är ju det enklaste. Mm. Se till att producera rätt mängd och ta tillvara på det, den råvaran när vi producerar och maten som är klar och färdig liksom, att det verkligen hamnar i magen. Man blir så ledsen när man tittar på hur mycket som slängs liksom, och hur lågt värderad våran mat är och våra grödor och liksom allting är. Det...
Ja, men det är viktigt, för att någonstans tror jag så här, maten, man kan säga så här, maten har blivit dyr.
Mm.
Jag vet inte om jag tycker det. Jag förstår att så här, det finns matfattigdom. Det är jättehemskt att säga så när människor liksom går på knäna. Mm. Absolut. Men om man tänker på vad mat egentligen är, så är det inte dyrt. Det finns mycket saker som vi lägger pengar på som är helt, helt onödiga.
Mm. Mm.
Men maten är ju absolut det viktigaste vi liksom borde prioritera mer. Mm. Och om vi lägger så liten del av vår inkomst idag på mat, så borde vi ju liksom verkligen kunna välja rätt. Speciellt när vi kommer ner till sådana här produkter som baljväxter. Ja, liksom, ja. De här basvarorna, där borde vi verkligen lägga extra pengar på att köpa riktigt schysst producerade liksom, varor.
Mm.
Så jag vet inte, och någonting så här, om man säger att maten har blivit dyrare, så för det förhoppningsvis med sig att det kanske får ett högre värde för oss.
Mm.
För att det är väl lite det som har varit problemet så länge, att det har varit så billigt så att vi känner att vi kan slänga det.
Ja, det är precis det som har varit, och det märker vi när vi pratar med, med liksom restauranger och hotell, att nu är man plötsligt intresserad av att ta reda på, men våran budget, hur ser den ut egentligen? Oj, vi slänger visst så här mycket.
Mm.
Oj jävlar, ja, men då får man liksom kalkulera om.
Ja.
Och om man med sig det i budgeten från början, att vi ska ligga på en viss nivå, då är det ju faktiskt, då har man ju kalkylerat rätt. För det gör man inte i dagsläget.
Ja, också att vi blir mer så här ansvarsfulla när det liksom handlar om, så här, vi pratar länge om den nose to tail.
Mm, precis.
Men så här, att vi faktiskt gör det på riktigt.
Mm.
Alltså det är ju så många exempel. Liksom. Mm. Vi är ju landet filé, vi äter ju i princip bara filéer.
Mm. Mm.
Det finns ju många olika liksom, produkter som inte är filé. Alltså om vi pratar fisk till exempel. Mm. Men vi kan ju ta ett exempel som siklöja egentligen.
Mm.
Alltså när man fiskar siklöja får man väldigt mycket bifångst.
Mm. Mm.
Och sen så hanarna.
Mm.
Ja, det blir ingen mat av det, för vi är liksom lite fina för att äta siklöja. Honorna klämmer vi ut. 3-5 gram löjer de får ut på varje fisk. Och resten blir liksom inte mat.
Nej.
Trots att det är en god och näringsrik fisk.
Ja, det är helt
du förstår ju liksom hur lite man får ut på. Liksom. Och sen så undrar man varför löjrom är dyrt.
Mm. Det är därför vi har romstopp hemma hos mig.
Ja, just det. Ja.
Min man besökte Kalles kaviarfabriken en gång i tiden. Och sen så kom han hem. Nu får du ha kaviar för dina ägg längre. Nej, men liksom, han bara, vad är det här? Vi fiskar ju i haven liksom. Och så vi tar rommen och så gör vi. Det är helt sinnessjukt.
Nej, egentligen borde man ju servera löjrom och siklöja. Men ska du servera löjrom så får du också köpa den här siklöjan.
Ja, precis.
Eller så här, vi äter sjukt mycket ägg men ingen vill äta värphanna.
Nej.
Nej.
Lite för trådigt, lite för torrt och så vidare. Liksom.
Ja. Och det finns heller ingen logistik kring det liksom. Ingen,
nej.
Alltså, jag åt ju höns i kurren när jag växte upp. Liksom.
Exakt.
Då åt jag den här liksom, piffa till den här currysåsen.
Det fanns faktiskt på, alltså, för offentlig inköp för några år sedan, men sen försvann den, så det var väl någon som försökte. Men nu har jag inte sett ljuset av den för länge faktiskt.
Men vad är din skämsmat då? Mamma ska ha en köttbullar.
Nej,
det gör
jag inte.
Vem var det som, Rickard Tellström hade
det. Jag sa ju det måste vara gott. Det är det viktigaste.
Rickard Tellström sa, han hade ju Polly som sin skämsmat. Det köpte han när han liksom...
Men det
han
inte mat.
Ja, men det är ändå livsmedel. Men det är så ändå.
Jag äter Polly.
Ja.
Men någonting som du sa, men det här är...
Ja, jag älskar... Jag är en sucker för yoghurt. Alltså sötad yoghurt.
Ja, det är fulmat, skämsmat för mig.
Jag så tycker det... att det är supergott med fjällfil hjortronsmak. Alltså, och det är så här, våra barn är borta hos... när de sover borta hos mina svärföräldrar.
Mm.
Då kan jag och min man vara så här. Ska vi äta till middag? Ska vi bara ta en skål yoghurt?
Men är aldrig halvfabrikat någon gång?
Jo.
Ja, ja.
Jag är inte den som pekar finger eller säger att någonting är förbjudet. Jag bara tänker att det handlar om balans.
Mm. Mm.
Jag förstår ju precis som alla andra. Att så här, du måste lösa livspusslet.
Mm.
Sen finns det bättre och sämre alternativ, såklart.
Mm. Du försökte liksom få det där. Men
det är rätt genomtänkt här på det här. Jag tänker så här, ja, men typ faderkorv och korv. Det är ju så lätt.
Men de gillar inte det. Det handlar om att inte äta det 5 dagar i veckan.
Ja,
liksom en dag, absolut. Mm. Men så här, försök också att äta balanserat. Det är väl det som liksom är hela problemet. Att allting är så här obalans. Att vi äter så här, okej, vi äter folkorv. Sen så äter vi köttbullar. Sen äter vi kokkorv med bröd. Och sen så liksom, ät en folkorv. Skäms inte. Men liksom, försök tänka dagen efter att du kanske ska göra något nyttigt.
Mm.
Alltså, allt handlar ju om det där balansen. Eller börja någonstans. Ta ett litet steg.
Mm.
Byt ut de här liksom, snabbmakaronerna mot bulgur.
Mm.
Till folkorven.
Ja, men precis.
Det är väl det handlar om. Att man så här, sätt inte målen för högt. Börja med någonting som du kan göra. Liksom, mm. Det är vardagsmaten som är det viktigaste. Mm. För det är den vi äter 5 dagar i veckan. Sen om du äter liksom en bit kött till helgen.
Det är ju precis ökad exponering med som det handlar om när vi pratar om de små. Det är det som är, jag tänker själv på alla med ris. Jag har nästan slutat äta ris hemma. Och det var ju lite så i början. Men nu är det ingen som reagerar. Och det är både att man har väntat ut dem så att man varit tillräckligt hungriga. Så de bara... Och sen att nej, men det är fortsätta gnälla lite.
Det här är ju mot restaurangkocken. Dina 3 bästa hållbarhetstips för en kock?
Släng in mat. Det krävs enorma resurser för att producera mat. Släng ingenting. Sen skulle jag säga jobba efter säsong. Någonstans tror jag så här, om man lär sig begränsa sig och att inse så här, allting finns inte tillgängligt hela tiden, utan nu ska vi hålla oss till det som är säsong. Eller att även att förlänga säsongen då i, med fermentering och torkning och frysning och så vidare. Att begränsa sig gör också att man blir mycket, mycket mer kreativ. Och det tycker jag har varit spännande att göra den här resan. För jag märkte det så här, så fort man liksom bestämmer sig. Nej, men jag ska inte köpa det här. Och det här finns inte liksom i det jag ska servera. Då blir man mer kreativ. Och det finaste som vinns är ju faktiskt att liksom skapa någonting riktigt vackert. Av någonting som man kanske inte förväntar sig. Liksom att se den här braxenpåsen i frysdisken har varit liksom mycket större för mig än att elda den här perfekta havskräftan. Men så att det tror jag, och man hittar nya vägar, man hittar andra smaksättningar, man kommer liksom öka sin kreativitet mycket, mycket mer, och det har varit väldigt utvecklande för mig. Man ser det ofta som en utmaning, men jag skulle se det som en utveckling.
Det kan också vara att man köper en hel braxdag med sina barn och filerar den här och visar dem, så här ser en hel fisk ut. Jag hade matkurs många år sedan med barn, så hade vi hel kyckling. Man delar inte tatt en hel kyckling.
Det hade jag med när jag jobbade som kock på förskola för många år sedan. Och då fick vi fjällripor. Det kom liksom som de var. Och då öppnade vi upp de här. Och när vi liksom fick... Det här låter sjukt. Men när vi luktade på innehållet i... sitter du och rynkar på näsan. I fågens magsäck. Och liksom vi öppnade upp magsäcken. Och det kommer en sån här doft av blåbär och lingon. Och alla bara, men gud, vad är det här? Och sen, det var ju helt otroligt. Och så var det alldeles blått. Det där önskar man att man kunde få göra med inte 40 ungar, utan... Alla unga.
En grej till.
Jag tror att man ska försöka få så mycket kunskap som möjligt om livsmedelssystemet. Hur saker produceras. Och tänk långsiktigt. Även om du tjänar några kronor på att köpa konventionellt odlade, importerade grönsaker. Så är det viktigt att vi faktiskt köper de svenska ekologiska eller kravmärkta grönsakerna. Eller liksom närproducerat. För att våra svenska bönder finns kvar. De lägger ner otroligt mycket tid och engagemang för att skapa fina produkter som vi måste betala för. Och är det så att vi väljer bort de sakerna så kommer någon annan betala priset sen. Så enkelt är det.
Ja, men precis. För det handlar också om någon form av krishantering, alltså självhushållande i Sverige. Att vi inte, att vi inte är fullt beroende av andra bara. För så fort det märkte man under pandemin när man stänger en gräns eller när det blir torka i Europa eller någon annanstans. Men då står vi där med händerna i byxfickorna och undrar liksom, vad händer? Vi måste ju underhålla det.
Ja, och jag tror så här, antingen gör vi det nu eller så gör vi det sen. Det är bara liksom en tidsfråga. Antingen ligger man i första främsta ledet eller så halkar man efter och behöver göra förändringen sen. Det kommer vara mycket lättare att göra nu, för du har tid på det. Och vi måste också komma ihåg att så här, tiderna förändras och vi med dem. Men vi vet inte vad som väntar oss. Vissa saker kommer bli dyrare, vissa saker kommer inte existera och så vidare. Och vi kanske kommer kunna odla helt andra grödor och så vidare.
Vad hade du för förutfattade meningar? Vad visste du om Generation Waste innan vi träffades här idag?
Jag tror att jag visste ganska mycket mer. Jag visste liksom dels era verktyg, men sen så har jag också vetat att ni har utbildat mer än 1000 kockar. Och att ni håller utbildningar.
Överallt.
Ja, exakt. Och att ni har funnits i cirka 5 år.
Ja.
Ett gött gäng från Göteborg.
Ja, men vi är väl något
i Stockholm också. Ja. Ja, vi är ju chefen sitter i Stockholm ännu.
Ja. Så... Och inte bara...
Nej, precis.
Men ni, nu är det min tur att ställa på. Hur har ni känt? Liksom? För att, precis som du pratade om, att det finns tillfällen för allting. Och det handlar också om att vara rätt i tiden. Men jag känner ändå så här, med allt som händer i världen. Och liksom det som händer i Sverige även. Som, både med ekonomiskt och med krig och efter pandemi. Så känns det ändå som att fönstret är lite mer öppet nu. Att folk är mer inställda på att liksom skapa den här förändringen. Eller hur känner ni?
Jo, det har ju... Daniel drog igång det här själv. Och sen så hoppade jag och en kollega på för 2 år sedan, nu blir det. Och sen dess så har det ju ändrat sig ordentligt. Man är mycket mer... Man är mer intresserad.
Om branschen ska till med en förändring så måste vi utbilda oss. Vi måste ta en utbildning. Mm. Jag snackade så mycket, vi måste ta en halvtimme, 10 minuter, vad det tar att liksom sätta sig ner och okej, hur går det?
Mm.
Hur mår vi?
Mm.
Men branschen kommer ju bara så här, ja, vi måste nog jobba ännu hårdare. Nej, vi måste jobba smartare.
Mm. Ja,
det är jag liksom, håller med. Typ, jag hörde sen som Västlänken i Göteborg, det sidospår, det var sånt gnäll om det. Och så sa han som var projektledare, jag är ledsen men det här är inte för er. Den här Nej. Västlänken byggs inte för er.
Nej.
Ni protesterar men den byggs för kommande generation och nästa generation.
Mm.
Då blir det lite tyst där inne i så här, mindre biltrafik, ja. Vi måste ju vara smartare, vi måste reflektera.
Mm.
Och det känner jag att du har, Jesse. Branschen behöver ödmjukhet och det har, tycker jag du också har. Det som det här, jag kan inte allt, jag har bara lärt mig hur mycket som helst idag.
Och det är väl det som driver den. Och det, det är också många som liksom jobbar i den här branschen. Det är det som är så fantastiskt. Alltså jag har jobbat över 25 år i den här branschen.
Mm.
Och jag har så mycket kvar att lära liksom. Mm. Men det är det jag också tror är viktigt. Att så här, för att kunna ta de här besluten och tjäna de här pengarna. Så måste man ha kunskap.
Mm.
Det är så enkelt liksom. Men för mig kanske inte det spelar så stor roll om det handlar om pengar. För att om det är pengar så måste man se till att det också blir hållbart. Liksom. För att kunna bedriva en vilken verksamhet som helst så måste det alltid vara hållbart. Alla måste få betalt och så vidare.
Mm.
Sen drivs ju vi människor av pengar. Så enkelt är det. Jag har funderat väldigt mycket på det här. Men jag har ju kommit fram till också så här. Ja. Men om du ska liksom ha de här hållbara alternativen. För det första så är det väldigt viktigt att man vågar ta bort de absolut sämsta alternativen.
Mm.
Men också så handlar det om priset på menyerna. Mm. Hur du skriver och priset på menyerna.
Mm.
Om du vill sälja hållbar mat så se till att priset är rätt också.
Mm.
Lägg gärna mindre marginal på det och högre marginaler på det som är ohållbart.
Mm.
Det du sa med kockarnas kamp och att du träffar kollegor. Alltså det är ju nätverken som gör att man också får, aha du gör så, okej, okay, ah, alltså ah, okay, men då kanske jag kan så tid för nätverkandet och ta sig ut. Jag kommer ihåg att jag tävlade en tävling för många år sedan som en fisktävling. Då stod jag nere i fiskhamnen och de visade mig.
Mm.
Då sa jag till mig, gubbe, det där är en kniv ingen såg. Man står liksom så här. Bara. Vem tycker du vi ska intervjua i vår podcast nästa gång?
Ja, Anna-Henning Moberg får jag ändå säga. Eftersom jag sa att hon var en av mina största förebilder. Hon jobbar på X Foundation. Henne skulle jag rekommendera.
Ja, men henne har jag träffat. Vi sitter ju med i cirkulär gastronomi och jobbar med dem. Så där har jag träffat henne. Ja, det hade varit jättespännande.
Hon är också en människa som vet typ allt.
Ja.
Det är helt sjukt. Hon är helt cool.
Ja, men det är väldigt roligt. Då får vi lägga dubbelavsnitt på den också.
Om du kör med henne faktiskt till och med.
Ja, grym. Du, Jesse, otroligt inspirerande och jättekul att du var här och att du ville vara med. Och ja, vi vill jättegärna träffa dig fler gånger och kunna hitta samarbeten. Så stort tack för idag.
Tack snälla. Tack för att du fick komma.
Tack alla kockar, krogar och kök som lagar fantastisk mat med hjärtat. Och varje dag mäter och minskar ert matsvinn. Ni som jobbar med oss på Generation Waste, ni gör ett kanonjobb varje dag. Vi ser att ni gör ett riktigt och viktigt jobb med att ta ansvar för miljön, klimatet och er verksamhets köksekonomi. Har ingen sagt det till er på länge så vill vi att ni ska höra det från oss. Ni lagar, serverar och mäter. Vi stöttar, utbildar och kommer med tips och tricks när det behövs. Bara tillsammans kan vi lyckas. En tallrik i taget.